Jag tycker du min vän att härlig är jorden. Om du just nu kanske har det jobbigt så tycker du varken om det ena eller det andra och kanske inte ens om dig själv. Och det kan ju vara på det viset ibland att när människor råkar ut för svårigheter och får smaka på det där bittra och svåra livet och kanske också tacklar av i tro. Och om vi blir bitter så kan vi inte se allt det där vackra. Men med tanke på skapelsen så är den vacker oavsett vad vi tycker eller inte. Guds skapelse är härlig. Men å andra sidan, skaparen är ännu härligare. Och det är det som vi måste lära oss. Att härlighetens Herre vill vara med oss. Vill att vi ska följa honom och ta del av också härlighetens ande. Gud låter sin ande komma över sina vittnen. Det är många olika anledningar till att människor avviker från Gud. Det kan vara någon kunskap som Gud har förbjudit att bruka och gå in för. Det kan vara olydnad i olika sammanhang då människan lyssnar till sin egen ande bara och profeterar efter densamma. Ja, det finns många olika anledningar. Det hjärtat är fullt av talarmunnen. Om vi vill rädda varandra så blir då ändå inte alltid våra tal bara vackra utan det är också sälta. Det menar meningen att det ska bli styng i hjärtarna så att människor tänker om. Jag tror att jag får ta om lite då jag ingår talade i ämnet tro så vi återkommer in i sammanhanget. Men jag ska bara ta någon bibelvers här då i Andra Korinterna 11. Och från den första versen så läser vi om hur Paulus då skriver till församlingen i Korint. Jag skulle önska att ni har samma fördrag med mig om jag nu talar litet efter dårars sätt. Ni har helt visst fördrag med mig, ty jag nitälskar för eder så som Gud nitälskar och jag har trolovat eder med Kristus och ingen annan. Ja, det talar ju om trohet, att vara trolovad, eller hur? Det kanske är någon som är förlovad som lyssnar. Och ingen annan. Alltså, vi är trolovade med Kristus och ingen annan. För att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Ja, det var ju på den tiden mycket länge sedan då det handlade om Adam och Eva. Och många människor anser naturligtvis att den berättelsen är så som en saga. Men den är faktiskt sann. Eva blev bedragen och när man påtalar detta för Adam så skyller han på Eva. Vem ska vi skylla alltsammans på? Ja, naturligtvis på ormen. Och om människan lyssnar till fel budskap, fel lära och låter sig förföras så blir hon Guds motståndare trots allt det goda som Gud har gjort henne. Gud var väldigt god mot Adam och Eva. Och trots allt så kom synden in i världen. Det där med framgång och den där välmågelivet och all den där välmågan är inte någon garanti för att människor då är tacksamma och tackar Gud och söker leva för Gud. Många gånger så blir det istället tvärtom. Det troende finner vi många gånger kämpandes den goda kampen. Ibland lider det brist på medel för det som det så mycket vill arbeta för, och ibland så är det så att tiden inte räcker till, och ja, det blir inte råd till allt om vi ska ha råd med det allra viktigaste, är det inte så? Men det viktigaste är att bevara tron. Tro, det handlar om alltså att bevara sitt sinne rent. Hur ska vi göra då? Ja, i första Johannes, första kapitel från den femte versen så kan vi läsa, det här är Hedegårds översättning. Här är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Gud är ljus, det finns inget mörker i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, är våra ord och vårt liv en lögn. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva och vägrar att erkänna sanningen om oss. Om vi bekänner våra synder håller Gud sitt löfte och handlar med oss på ett rättfärdigt sätt, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Halleluja, vill jag säga däremellan då. Om vi förnekar att vi har begått någon synd, gör vi Gud till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Ja, Gud vet om synden, och vi måste ta vara på vad Guds ord säger om synden och ge avkall på synden, för att så istället inbjuda Guds gode ande. Men det är ju oändligt många som menar sig tro, och de flesta människor säger sig tro. Men om vi definierar tro så handlar det om omvändelse och att verkligen ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Att Kristus får lysa för oss, att Guds ord får vara ett ljus på vår stig. Det är oändligt viktigt att vi alltjämt låter rätta oss. Det tillfällen då den troende inte alls vill låta rätta sig finns naturligtvis gott om, och då handlar det mer om att den har förhärdat sig mot vad Guds ord säger. Och det är naturligtvis farligt, vi ska ha mjuka hjärtan. I det stora hela så tror jag att vi nog ändå är sådana att vi vill det goda. Men den där ormen då som kommer och bedrager och lurar människan, hur ska vi då klara av ormen? Ja, vi ska ju trampa på ormar och skorpioner. Om vi går in för trons lydnad så får vi också uppleva att inget av det där onda får gro i vårt innersta. Och vi får alltjämt vara fria. Vi tar fasta på Guds ord, tror på Jesus Kristus, tror på Guds allmakt, på Guds möjligheter. Rädsla och räddhåga däremot är någonting som binder, och människan gör i rädsla många gånger det orättfärdiga istället för det rättfärdiga. Det behövs alltså mod för att handla på ett rättfärdigt sätt. Det behövs mod för att bekänna Jesu namn och så också bli rättfärdig gjord. Man får inte blygas för Herren. Hur bevarar vi då tron? Ja, vi bevarar våra hjärtan så att det inte blir förhärdade. Det är alltså förutsättningen för att vi ska kunna äga en rätt tro. För ett förhärdat hjärta kan inte äga en sann oskrymtad tro. Ett förhärdat hjärta kan nämligen inte skilja på mörker och ljus. Det handlar inte då bara om kunskap, om att veta allt och både det ena och det andra. Om någon som vet mycket ändå förhärdar sitt hjärta så kan denne inte skilja på mörker och ljus. Det är alltså denna förhärdelse som kommer med blindhet. Ett förhärdat hjärta låter sig bedragas då av synden och ursäktar sig hela tiden istället för att gå till Herren med allt och ödmjuka sig. Inför både Gud och människor och bekänna sina brister och synder i tankar och gärning. Och det är just detta som är det stora hindret i många troendes liv. Att det som en gång var så underbart och så glatt, så fridfullt, så härligt, så ljuvligt istället har blivit till en hjärtats förhärdelse. Och kanske är det också så att många gånger det som förkunnar kanske inte vill säga saker och ting med sälta och då i tid. Och vi får många gånger skylla på oss själva, skeendet omkring oss. Kanske är vi lite för medgörliga, lite för snälla istället för att predika allt Guds ord. Kanske vill förkunnaren bli omtyckt istället för att människor verkligen ska få uppleva verklig frihet. Men ofta så är det räddhåga och sådant som gör att förkunnelsen inte blir klar och ren och inte blir befriande för den som lyssnar. Vi får inte räddas för världen, vi får inte räddas för massorna då vi predikar kunskapen om Guds son Jesus Kristus. Då vi predikar frihet så må vi vara fria från all sorts fruktan, all sorts rädsla för människor. Och då tror jag att det blir ett bättre budskap. Men naturligtvis så fordras det ju vishet i allt. Du vet ju det att samma sak går ju att säga på så oändligt många sätt. Vi kan säga saker och ting ibland om vi är upprörda på ett väldigt klumpigt sätt. Det har ingen verkan, det mest bara retar. Men så kan vi ibland, om Herren får inspirera oss, säga saker och ting på det sättet så att det faller i god jordmån. Men hur vi än handlar och hur vi än försöker göra vårt allra bästa så är det inte alltid på det viset att ordet blir mottaget och att det faller i god jordmån. Igår så talade jag om Stefanus då och hur hans budskap uppretade dem som lyssnade så att det till slut stenade honom till döds. Ändå var det ju ett gudomligt och sant och rättfärdigt budskap och framburet av en rättfärdig man som också bad Gud förlåta dem som dödade honom. Ja, han var lik Jesus, han var så som en Kristus i sig därför att Kristus bodde i honom och hade förvandlat honom så. Men det betydde inte att massorna, att människorna behandlade honom på ett vänligt sätt och var honom tillgivna. Nej, sanningen retar alltid människorna, sanningen om hur de har det och så. Och därför så har det genom årtusenden varit så att profeter alltjämt är förföljda på grund av det ord och det budskap som det frambära. Och därför är det också fortfarande så idag att det fordras mod och kraft för att säga det Herren inspirerar oss till. Och vi ska inte bara tala för nutiden utan vi ska tala för våra barns skull, för kommande människors skull och försöka överlämna åt dem ett bättre land, en bättre stad, en bättre by, en bättre ö än vi själva bodde på. Och det kan bara göras om vi verkar för rätt och rättvisa och för rättfärdighet och varken blygs för Herren eller är rädda för massorna. Men då får vi också uppleva trycket i världen, men vi är också då till nytta. Nu höll jag återigen på att säga det där, det var det om detta. Ja, jag hoppas att det följer i god jordmån ändå. Vi har i Bibeln många exempel på människor som har stått fast i tron och exempel på då tron helt enkelt, den har inte räckt till. Det kanske har varit rädsla, ja. Och många gånger så är det så att det är mer intresserade av människors beundran än att frambära budskapet som Herren lägger på deras tunga. Då vi läser om olika trons apostlar och dessa som stod fasta i tron och dessa som upplevde att tron inte räckte till, så uppmuntrar det till oss till att tro. Och vi får vägledning och vi får också varning när vi ser på dem som inte lyckades i sin tro. Någon lyckas vi då alltid? Nej, knappast. Men jag tror att det största nederlaget är fegheten och skräcken för människor som gör att många i sin rädsla beter sig på ett orättfärdigt sätt därför att de vet att massorna är orättfärdiga och inte tål sanningen. Sanningen behöver predikas, sanningen behöver ha eld och ödd. För den som lever i sanningen är sanningen härlig och underbar och befriande. Men för den som har det illa ställt så blir det irriterande på många olika sätt. Vi kan läsa i Guds ord om många, många trons vittnen, många av dessa heliga män och kvinnor som gick före oss och som har avsomnat i Kristus. Och vi kan läsa om dem i det gamla testamentet, dessa trons hjältar, och vi kan läsa om dem i det nya testamentet. I Hebreerbrevet 11 och i det andra kapitlet kan vi läsa om trons vittnen. Dels då från gamla förbundets tid, där nämns Abel och Kain och Enoch och Noah och Abraham och Sara och Isak och Jakob och Josef och Mosef, sjökan Rahab, domarna David, Samuel och profeterna. Ja, vi kan läsa lite i det kapitlet om vad dessa uträttade genom tron, och om vi bläddrar tillbaka lite till det gamla testamentet, då kommer vi att titta närmare då på olika exempel på tro. Så kan vi då börja att läsa om den tid då Noa levde. Då var människornas ondska så stor på jorden att Herren ångrade att han hade skapat människorna på jorden. Har ni hört? Herren ångrade. Ja, det är märkliga ord det där, tycker jag, och det är säkert du också. Och därför sände han syndafloden då. Bara Noa och hans familj blev räddade, och vi ser att tron var något oerhört, någonting sällsynt vid den här tidpunkten. Jag tycker att i den här moderna tiden verkar det som alla menar sig vara troende, men på Noas tid var tro och rättfärdighet någonting oerhört sällsynt. Och därför så skulle jag vilja säga att tron är inte var mans, liksom inte heller det rättfärdiga sinnelaget är inte var mans. Därför att människor är skrämda, rädda och skräckslagna för motståndet, och därför som låter det munnen tilltäppas så det inte blir någon, till någon nytta det säger, utan det blir mest bara tomma ord och meningslösa ord många gånger. Och vi får inte så bruka vår tid så det bara blir meningslöshet på meningslöshet, utan det ska bli till räddning, till befrielse, till tro och helig ande för dem som lyssnar. Det ska tända till i hjärtat och det ska säga halleluja och amen. Ja, var brinnande ande i anden i Jesu namn. Om vi läser om Abraham, så var det genom tron som han blev framfader om till ett folk som Herren hade utvalt till att vandra på hans vägar. I Abrahams tid läser vi om hur hela städer blev fördärvade genom Sodom och Gomorra på grund av folkets otro och syndiga levande. Vi läser i första Mosebok 19 och 29. Så skedde då att när Gud fördärvade städerna på slätten tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan omstörtningen, och han omstörtade städerna där Lot hade bott. Lots mågar som skulle få hans döttrar ville inte tro då Lot varnade den för vad som skulle ske, utan det menade att Lot skämtade. Och det kanske är så också bland många förhärdade människor idag, och det är det säkert. De tror att evangelium, att budskapet, är ett skämt. Nej, det är blodigt allvar som handlar om befrielse genom Jesu Kristi blod, och eller att välja undergång, att stå emot budskapet, att förhärda sitt hjärta. Vi har ju så många ursäkter alltjämt, och det är alla dessa underfundiga och listiga ursäkter om att det var dens fel och hans fel, och vi vill mata den bittra anden och förhärdelsen istället för att leva för Herren, se på Herren, följa honom och ta vad det kostar att följa Jesus. Ja, det, nu har jag läst lite här, och jag har också fått lite ord genom andens tillskyndan och inspiration. Men jag ser att det inte är mer än knappa 5 minuter kvar, så jag får ta och fortsätta då en annan gång och tala om tron på Gud. Varför talar jag? Jag talar därför att jag tror. Och jag vill säga så som jag många, många gånger sagt, det är härligt att tro på Gud. Man känner av elden i sitt hjärta och man upplever Herren. Man upplever den helige ande. Det finns ingen glädje som glädjen i den helige ande. Det finns inget så underbart som tron skänker våra hjärtan. Det finns ingenting så härligt som att lära känna Gud och också uppleva den helige ande. Min vän, du som har lyssnat till det här programmet, och du kanske har provat på det ena som det andra i världen. Du har köpt alla möjliga saker, men ingenting har kunnat mätta ditt hjärta. Du har velat vara först i allting, och du har köpt de där moderna kläderna och alla de där tekniska prylarna och finesserna, men ändå så upplever du en tomhet i ditt hjärta. Ska jag tala om för dig vad den där tomheten beror på? Behöver jag göra det? Knappast. Ta emot Jesus som din personliga frälsare. Och du som en gång var troende, låt dig nu under bönen förnyas i helig ande. Du har kommit ihåg gångna tider då ditt hjärta brann för Herren. Herren vill ha det så igen, och jag tror att du också vill det. Jag tror att vi vill det alla. Låt oss enas i bön tillsammans. Halleluja. Vem kan segla förutan vind? Vi behöver andens vind och inspiration. Guds barn ska vara drivna av Guds ande. Vi tackar dig, Herre, för att du möter var och en som åkallar dig. Vi tackar dig, Herre, för att den helige ande är utgjuten på ett mäktigt och härligt sätt i denna stund. Vi prisar dig, Herre. Du är hos oss och du vill hjälpa oss. Du vill förnya. Du, Herre, har makt att förlåta synder. Du, Herre, förmår att göra otrons hårda hjärtan mjuka. Tack, Herre, för mjuka hjärtan. Vi tackar dig, Herre, för att du ödmjukar oss och låter oss uppleva din härlighet, din gode ande. Tack, Herre, för din kärlek. Vi prisar dig, vi tackar dig, Jesus Kristus, att vi får komma som vi är och vi får uppleva dig. Halleluja. Den helige ande flödar. Prisat vare Herrens namn. Tacka bara och tag emot helig ande. Du som är så trött och misslynt och du upplever att du har vandrat så som i en öken. Och du har inte upplevt den där mättnaden av Guds gode ande. Nu ska du tacka Gud för förlåtelsen och tacka för Guds rika kärlek. Upplev hur Herren uppfyller dig och nyo med helig ande. Du känner den himmelska strömmen. Du upplever Guds närvaro genom anden. Tacka nu och ta emot helig ande i Jesu namn. Och vi tackar dig, Herre, för att du tar emot var och en som åkallar ditt namn. Vi prisar dig, Herre, för reningen i Kristi dyra blod. Tack, Jesus. Du kom, du sågs och du segrade. Tack, Herre, att genom din seger så får vi seger i våra liv. Tack, Herre, för din andes kraft, för din kärlek. Tag emot av den helige ande i Jesu namn.